I predikan idag så ska Bert fortsätta, som jag sa, på temat en profetisk församling som vi började titta på igår förmiddag. Och idag så kommer han bland annat att tala ifrån andra Korinthierbrevet kapitel 1, verserna 3-7. Och vi ska läsa de verserna nu. Så från andra Korinthierbrevet kapitel 1, verserna 3-7 så skriver Paulus så här. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Han tröstar oss i alla våra svårigheter så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt. Till liksom vi har fått en riklig del av Kristi lidanden får vi också riklig tröst genom Kristus. Har vi det svårt är det för er tröst och frälsning. Blir vi tröstade är det för att ni ska få den tröst som hjälper er att bära samma lidanden som vi själva. Vi har ett fast hopp när det gäller er. Vi vet att liksom ni delar lidandena med oss, delar ni också trösten.
Ja, vi inleder alltså den här helgen ett predikotema som gäller för hela den här hösten, som kretsar kring vad det är att vara kyrka idag, och gör det också genom att spegla oss i några utav profeterna i Gamla testamentet, Jesaja, Jeremia och Hesekiel. Den här första helgen går vi också vägen via aposteln Paulus och några av hans brev för att nå till profeterna. Och igår så påminnes vi om att Paulus, med tanke på den kristna församlingen, såg profeterna som viktiga. Att de inte bara tillhörde Gamla testamentets tid och värld, utan att de också var viktiga och hade en viktig roll i den kristna församlingen. Och vi såg också hur Paulus säger att det här måste vi prioritera utav alla de andliga gåvor som Gud har gett församlingen genom sin ande. Så framför allt profetians gåva bör ni vara liksom noggranna med, eftersom den som profeterar, skriver han, är den som bygger upp, förmanar, uppmuntrar och tröstar mer än någon annan. I ingångsordet i den här gudstjänsten som Patrik har läst så visar Paulus just hur viktigt det är med en av de här funktionerna som profetian har, nämligen att trösta. Det är nästan som man tror att det har hakat upp sig för Paulus. I de fem verser som vi läste så använde han ordet tröst 10 gånger. Störande upprepning, skulle väl en svensk lärare säga. Men Paulus väljer att göra det, och tänker vi efter så är det ett ord som han återkommer till i flera av sina brev. Alltså att betona hur viktig trösten är för oss. Och jag vet ju inte, men jag skulle nästan gissa att Paulus sitter, åtminstone, inte digitalt naturligtvis, men möjligen mentalt och kanske fysiskt, med Jesaja-boken framför sig. Och den delen av Jesaja bok som man kallar för trösteboken, som börjar i kapitel 40 och pågår i 15 kapitel. Jesaja bok blir helt annorlunda helt plötsligt. Det har handlat om historiska händelser, varningar och svårigheter. Och helt plötsligt är det som en ny värld öppnar sig i kapitel 40. Och han börjar tala på ett helt annat sätt. Man talar om trösteboken. Paulus citerar alltså från den här delen av Jesajas bok flera gånger i andra Korinthierbrevet. Och också när han inte citerar ordagrant så rör han sig liksom i de här tankegångarna som vi möter där. Så jag ska läsa själva inledningen utav hela det här stora avsnittet hos Jesaja, alltså från vers 1 i kapitel 40, för att få en liten känsla av vad jag tror liksom fyller Paulus när han skriver så där mycket om att vi har fått tröst, att Gud tröstar, att vi tröstar er och vi tröstar varann. Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud. Ge nytt mod åt Jerusalem. Kungör att hennes träldom är över, att hennes skuld är sonad, att Herren straffat henne dubbelt för alla hennes synder. En röst ropar, bana väg för Herren genom öknen. Gör en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Alla dalar ska höjas, alla berg och höjder sänkas. Oländig mark ska jämnas och branter bli till slätt. Herrens härlighet ska uppenbaras och alla människor ska se det. Herren har talat. En röst sa, förkunna. Jag frågade, vad ska jag förkunna? Människan är som gräset, förgänglig som blomman på ängen. Gräset torkar, blomman vissnar när Herrens vind går fram. Ja, folket är gräs. Gräset torkar, blomman vissnar, men vår Guds ord består i evighet. Gå upp på ett högt berg med ditt glädjebud, Sion. Ropa ut ditt glädjebud med hög röst, Jerusalem. Ropa, var inte rädd. Säg till Judas städer, er Gud kommer. Herren Gud kommer i all sin styrka. Han härskar med mäktig arm. Sin segerlön har han med sig. De han vunnit går framför honom. Som en herde vallar han sin jord. Han tar upp lammen i sin famn och bär dem i sina armar. Han driver tackorna varligt. Det här är oerhört poetiskt skrivet. Men inte bara liksom till formen utan också innehållsligt så fyllt utav värme, utav eftertänksamhet, utav en liksom längtan att få uttrycka någonting så oerhört vitalt och väsentligt för de människor som lyssnar och som alltså börjar med uppmaningen eller tilltalet trösta. Trösta mitt folk. Och det är efter att i 39 kapitel verkligen har talat om sånt som är svårt och som verkligen inte har innehållit mycket utav tröst och hjälp. Jag tror att när Paulus skriver sitt andra brev till församlingen i Korint så gör han det med en utgångspunkt av att de här orden är skrivna i en väldigt svår situation som jag snart återkommer till. För själv är han direkt inne i sin egen svåra situation. När han skriver, om vi hade fortsatt att läsa där, att han hade varit i en situation där han helt enkelt hade misströstat om livet. Om han hamnat i en livshotande situation eller om han varit djupt deprimerad eller om det hade varit både och. Vet vi inte. Och i vilket fall så är det ju inte enda gången som allt hopp hade varit ute i Paulus liv. Det hade varit nattsvart för honom mer än en gång. Och det verkar som att i de situationerna så har de här orden ifrån Jesaja bok om tröst kommit till honom, till hans tankar. När Gud hade sagt, trösta mitt folk, ge nytt mod, er Gud kommer. Alltså de här orden i Jesaja bok är ju uttalade i en väldigt dramatisk och svår situation. Det folk som beskrivs i Bibeln har blivit bortfört i exil, i fångenskap. Deras huvudstad är jämnad med marken, Jerusalem. Deras kung är avsatt. Deras tempel är länsat och nedbrunnet. Och allt är sånt som Gud hade lovat dem och verkligen gett dem på många olika sätt. Men det väldiga Babylon har krossat allt fullständigt. De är förnedrade. Och Gud verkar blunda för allt. Gud lyssnar inte. Gud har gömt sig. Och man undrar om det är så. Har han blivit besegrad helt enkelt? Och det är mörkt tills han söker upp Jesaja mitt i detta och ett ljus börjar tändas när han talar om tröst och att det finns hopp. Och det är ju också i det här sammanhanget som han säger orden som Lisette nyligen citerade här. Nu gör jag något nytt. Märker ni inte det? Och så talar han om att en väg ska byggas i ödemarken. Bergen ska sänkas, dalarna höjas. Det ska byggas en väg tillbaka till den stad och det land som ni är fördrivna ifrån. Ge mitt folk nytt mod. Gud ska komma fram ifrån sitt gömställe. Er synd är sonad och betald. Och det är liksom, finns inga yttre tecken på att det här ska bli någon förändring. Men Gud säger till Jesaja, tala om för mitt folk att det här kommer att ske. Och de här orden har Paulus stavat på i sitt mörker. Och han säger, jag har blivit tröstad av det. Vi kan ju försöka trösta ibland genom att säga, du ska se att det ordnar sig. Det är lite jobbigt nu, men det kommer att gå över. Lita på mig. Eller, det finns de som har det värre. Så ta det inte så hårt. Kom, ska jag blåsa lite på det som gör ont. Vad är väl en bal på slottet? Tröstar sig Askungen med. Men vet att det kan vara alldeles, alldeles underbart. Och så tröstäter vi. Ibland tar vi ett piller. Någon tröstar sig med flaskan. Det kan kännas lite bättre för en stund. Men inget förändras egentligen av det. Det är ofta en klen tröst det där. Men när Gud talar om tröst här och när Paulus skriver om att han har blivit tröstad så är det mer än att det känns lite bättre. Åtminstone för en stund. Gud tog hand om Paulus sorg och förtvivlan när han tröstar honom. Han gör någonting med det, men någonting förändrades. Det var inte bara liksom en klapp på axeln som Paulus säger att han fick. Det var inte bara smärtan utan också det som orsakade smärtan som Gud tog bort. Det hände någonting i den tröst som Gud gav. Och Paulus utgår ju från liksom själva kärnan i vad det är han vill säga till sina vänner i Korint. När han säger all tröst Gud har tröstat oss liksom i all vår sorg. Det är ett namn han har på Gud. All trösts Gud. Han använder det också när han skriver till församlingen i Rom i kapitel 15 där. Där han talar om all trösts Gud som hjälper honom. Och han kallar också Gud därför hoppets Gud och uthållighetens Gud. Och han skriver också om den tröst som skriften ger. Men det är liksom Paulus djupa erfarenhet i många olika svårigheter. Och skulle vi fortsätta att läsa det här brevet, andra Korintierbrevet, så är det en ganska lång räcka utav svårigheter som Paulus möter. Han är själv ifrågasatt utav många av sina tidigare vänner. De säger, den där Paulus, är det så mycket att räkna med? Och han har själv nästan offrat sitt liv för deras skull. Så otacksamt. Men han har blivit tröstad i det. Han skriver en lång rad hur många gånger han har varit i hotfulla situationer. Till sjöss, till lands. Han har suttit i fängelse. Hans liv har verkligen liksom stått på spel många gånger. Men han säger, all trösts Gud har tröstat mig i all min nöd. Och den tröst jag har fått har jag kunnat ge vidare till andra. Och han uttryckte sig också så här. Att som vi har fått en riklig del av Kristi lidanden, utav svårigheter på många olika sätt. Så har vi också fått riklig tröst genom Kristus. Det är liksom inte de där allmänna hurtfriska tillropen eller pep-talken som Paulus tänker på när han talar om den tröst han har fått. Han har fått någonting hos Jesus Kristus. Jesus själv är vår största tröst. Var vi än möter i livet så finns ingen större tröst än den att Jesus Kristus har lovat att se till oss, att aldrig svika oss. Och när Jesaja säger att er Gud kommer, fatta mod igen. Herrens härlighet ska uppenbaras igen, hans storhet. Så handlar det om att Guds personliga närvaro liksom ska genomströmma oss i sorg och smärta. Och det här är inte detsamma som det Marx talade om som religionen som ett opium för folket. Eller som humanisterna ibland vill förklara vår tro med att det är för att vi inte uthärdar tanken på att allt är meningslöst och allt är bara tomt som vi måste ha en religion. Så kan det ju vara, självklart. Så kan det vara en falsk tröst, verkligen. Men det är inte det som Bibeln menar med tröst. Det är inte det som Paulus har erfarit när han talar om att jag har blivit tröstad. Det är Jesus själv han har mött. Och han säger, jag har blivit rikligt tröstad i alla mina svårigheter. Så det är, tänker jag, det som är den inbjudan vi får i de här profetiska orden. Möjligheten att finna tröst. Att finna sann tröst. Våra liv innehåller ju ofrånkomligt förluster, sorger, smärta och strider. Vi gör det personligen. Vi gör det ibland i våra familjer. Vi kan ju uppleva det som en kristen gemenskap. Vi gör förluster. Vi behöver tröst. Och vi behöver profeter som talar tröst in i de här situationerna. Och jag tror Gud vill tala till oss idag om det. Att han välkomnar oss för att finna tröst hos honom. Det är hans ord till oss idag. Vilka förluster vi än har gjort. Om det är hälsa, relationer, olika hot vi möter. Förlorad tro, förlorat hopp, förtroende eller ställning. Ja, du kan lägga till det som du känner som en sorg och förlust i ditt liv. Vi kan finna tröst, verklig tröst hos Gud. Paulus gjorde det. Han fick också som Jesaja liksom erfara att Gud lämnade sitt gömställe och kom fram, visade sig. Och så har Paulus i det här svåra men också fantastiska fått göra en stor och viktig upptäckt. Nämligen att den tröst han själv har fått har utrustat honom så att han kan trösta andra. Den räcker liksom inte bara nätt och jämnt till för min egen sorg och min förlust. Den hjälper mig att ge den vidare. Så Paulus skapar på något sätt en miljö omkring sig utav hoppfullhet, utav tröst. Han tar emot någonting, han ger det vidare. Det blir en del liksom utav hans skrivande, utav hans apostlaskap, utav den han är. Att ge tröst. Så han skriver om det vid flera tillfällen. Han kan skriva så här: därför ska ni trösta och uppbygga varandra så som ni också gör. Vilken fin uppgift för oss alla att vara med och forma en trösterik miljö. Och vilken nåd som gäller för oss alla att finna den trösten i Kristus. Så när vi nu om en stund firar Herrens måltid tillsammans, vi tar emot brödet och vinet från honom, så låt oss också ta emot trösten från honom som finns i vår gudstjänst här. Och när vi ber vid ljusbäraren, om vi vill det, när vi stannar upp vid tackträdet, när vi skriver ett bönämne eller lämnar vår börda vid korset, eller när vi söker förbön hos förebedjaren längst ned i kyrksalen, så låt oss ge uttryck för vårt eget behov utav tröst och kanske andras behov av tröst som vi tänker på. Låt oss be. All trösts Gud, till dig kommer vi. Vi kommer med tacksamhet, med bön. Vi kommer med en förtröstan på att du i all vår nöd, det som är vår kamp just nu, får söka tröst hos dig. När allt hopp är ute, så står du ändå kvar. Också när hoppet som det sista överger oss, har du inte gjort det. Därför vill vi nu ta emot och finna tröst hos dig, personligt eller tillsammans idag. Jag vill också tro att du under den här hösten, när vi i våra gudstjänster kommer att reflektera kring över vad det är att vara din kyrka, att vara en profetisk församling just nu, också ska finna tröst och få vara en sådan miljö där vi tar emot, ger vidare i liksom ett kretslopp utav din egen närvaro. Får uppleva det som är liksom profetens och profetians uppgift. Att bygga upp, att uppmuntra, förmana och trösta. Amen.